Hej och välkomna till avsnitt 332 av podcasten En präst och en mammut. Med mig Andreas och med dig
Kjell. Det lät nästan som du skulle säga 333, men det är ju att ta ut glädjen i förskott, ja, faktiskt.
Det blir nästa vecka.
Det är nästa vecka.
Yes. Ny vecka, ny avsnitt, ny glädje.
Ny avsnitt.
Ja. Hur är du? Är måndagen det okristnas dag?
Vad baserar du detta på?
Nej, men vi spelar ju alltid in på måndagar.
Det händer aldrig något då, det finns ingen folk i huset.
Det här är ju ett hedniskt verk. Så. Nej, men precis.
Så här,
visst, det är måndag idag, vi spelar in podden. Ja. Och det är ju för gott. Men jag hade besök.
Jag väntar på att få se vad det här tar vägen.
Jag hade besök här innan vi började podda av två bekanta som hade hjälpt mig, hämtat en sak, så jag fick ett par nycklar. Och så sa han så här, men här var det tomt. Här kom man inte in. Och då liksom man reflekterar, eller vi vet ju, måndagar är ju helt stängt. Ja. Hela församlingen har ju helt stängt på måndagar. Sen sker det någon liten verksamhet här och där. Men det är framförallt att alla våra vaktmästare som förut har jobbat måndagar, nu jobbar inte de måndagar, och det gör inte musiker och präster och knappt pedagoger heller.
Det
är väldigt tomt på måndagen, och kan man tycka att
så behöver man kyrkan då, så är det.
Ja, för det var tack att du hjälpte mig vidare. För då sa hon så här, om man har andlig nöd en måndag eller någonting sånt där, vad gör man då? Och då sa jag, just nu sitter kyrkoherden här.
Så passa på. Ja. Eller så man får gå in i köpcentret väg i väg här och ägna sig åt shopping för att stilla sin andliga nöd. Ja. Liksom.
Inte
riktigt så. Nej. Ja, det är stängt, precis som du säger. Ja. Det är verkligen så att det är ju inte bästa dagen att försöka få tag i en präst till exempel.
Nej, eller diakon. Diakon har vi nog alltid någon, tror jag, i tjänst. I och för sig på måndagar i församlingen.
Jag vet att vi i alla fall har en i tjänst. Så det vet jag 100% säkert.
Ja, och präst, du är ju präst.
Och jag tjänst. Är ju präst och är i tjänst.
men det är en stängd... Ja, det har varit konstigt. Nej, men det är en väldigt stängd dag.
Absolut.
Men du, och vad kommer... Kommer det bli så mer framåt? Svaret måste ju vara ja.
Med tanke på att vi förmodligen om ett antal år kommer att vara en mycket färre, avsevärd mindre mängd personal. Ja, konstigt sätt. Men vi förstår nog vad jag menar. Så är det ju så. Men det kan väl inte, om man inte då i större utsträckning, för det måste vi ändå göra, lutar oss på... Ja, frivilliga säger jag, volontärer, vad man nu vill kalla det för, som kommer och gör och kanske håller det öppet, men det kommer ju inte vara någon, det kommer inte alltid kunna vara en präst eller diakon.
Nej, precis. Och jag tror att det är mer försörjning på fler ställen där man inte har så mycket personal, att du löser det med volontärkrafter, kanske på helg. Det är en vacker kyrka som folk ändå kommer och besöker, för det är ju väldigt olika med våra kyrkor, om det är en den gamla kyrkan kan man gärna komma och besöka utan att ha, bara för att den är så vacker och speciell, alltså gammal liksom. Medan flera av andra du droppar inte in av samma skäl, att här vill jag se en gammal kyrka.
Och då
har man ju löst det på många ställen, att du har någon som sitter kanske lördagar och söndagar just för att det kommer folk. Men måndagen tror jag kommer eka tom.
Öppenhet. Ja, för det var ju en diskussion vi hade för kan det vara ett år sedan eller något, lite drygt. När det just var det här med att vaktmästarna skulle börja vara lediga på måndagar. För att vår, om vi nu får kalla den huvudkyrka, i alla fall den äldsta kyrkan, som just den du refererar till här, som folk kommer att besöka. Den har ju varit öppen alla dagar, men i och med det här så sa vi att vi behöver stänga den på måndagar. Och det var ju inte självklart att man gör det, men vad ska vi göra? Liksom, vi kan inte... tvinga någon att vara i tjänst bara för att hålla kyrkan öppen just en måndag, utan det får vara stängt. Som flera andra av våra kyrkor också hade då.
Och det beror på lite också vem som leder. Vi hade en förra kyrkoherden var väldigt noga med att den kyrkan alltid skulle vara öppen. Och jag kommer ihåg på den tiden då så var jag lokalt fackligt ombud och skulle då förhandla lite bättre arbetstider för några vaktmästare. Och så här, det var väldigt svårt. Svårt. Och det handlade liksom om, du vet, en timme på, skruva lite på helg för att få lite drägligare arbetsmiljö liksom. kommer absolut inte fråga. Kyrkan ska vara öppen. Ja, från så. Ja. Men,
och ljusen tända.
Ja, det var lite olika saker. Nej, men så att jag, ja, det är nog en verklighet. Och det är ju så när du är runt om lite mer glesbygd, där är det många kyrkor som bara som står.
Ja,
alltså,
ja,
så
just,
är det ju.
Absolut.
Och så här, vi firar gudstjänst om 4 veckor.
Ja,
för
ja,
att det
precis.
Var fjärde vecka.
Visst, man kan ha 4 kyrkor i församlingen och firar varje en gång
i månaden.
Ja, men så heter det.
Precis, gång, per ställe
en gång i månaden, precis.
Och vad gör det med jag vet inte. Nej, jag höll på att göra för långskott. Nej, men jag var sist jag var i Spanien så skulle jag tänkte jag gå på gudstjänst. Det var ju mitt fel. Jag var där flera veckor men kollade inte, utan jag skulle gå då, Svenska kyrkan där har nya lokaler och då ville jag gå på gudstjänst.
Okay.
Och så kollade jag då kalendariet och det, 3 av 4 söndagar är i gudstjänst. Den fjärde är inte.
Ja.
Och det var just den jag prickade. Nej, men det var just då jag kollade.
För,
och varför då? Det var ju mitt fel. Jag hade ju kunnat kolla när jag kom vilka söndagar är det.
Just det.
Så. Och det är ju självklart, för det är jag tror att det är en kyrkoherde och sen är han är man och sen är hans fru som är diakon i församlingen, vill de som är anställda,
det
brukar ju vara
sådär
i skutförsamlingen, eller liknande konstellation, och
det
är klart att någon gång måste man ju få vara ledig,
så
att det är
inget
konstigt,
det är inget fel
liksom. Det där kan ju störa folk.
Ja, absolut. Det här har jag i alla fall inte tagit i podden. Jag vet inte om jag tagit det med dig utanför podden. Men jag skulle boka tid för ett samtal inför en begravning.
Ja.
Här i december.
Ja.
Alltså vi säger att begravningen skulle äga rum i januari.
Ja.
Men för att jag skulle hinna förbereda sig. Vi tar samtalet
innan ledigheten.
Så jag sa det att nu är det så här att jag skulle gärna vilja träffas nu, för att jag har ledigt så här långt, så att jag kommer inte tillbaka för den 4 januari.
Ja.
Så här. Hum, kan en präst få vara ledig vid julhelgen? Det är den största kristna helgen!
Det är sant.
Då sa jag, du svär inte åt mig. Så,
nej, det var bra.
Så jag svor väl inte, du sa hum, säger jag. Så, i alla fall. Men sen var det inte riktigt sant, för jag var inte ledig hela julen. För att jag jobbade både på julafton och juldagen.
Ja.
Men i hans öron så lät det ju jättekonstigt.
Ja.
Prästen är ledig hela.
Just det.
Sen uttryckte han sig på ett sätt som inte var trevligt.
Nej.
Men i sak förstår jag hans förundran.
Ja, absolut. Absolut.
Att, det här är största helgen vi har. Och då går prästen och tar ledigt. Liksom. Sen finns det ju en och annan präst utöver mig i församlingen också. Så att,
men det är klart att det låter så. Men då skulle du ha föreslagit att men då tar vi det här sorgsamtalet på julafton klockan 14.
Ja, precis. För du är ändå i tjänst. Ja, visst, absolut. Vill du träffas julafton så är det bra.
Slutade det lyckligt? Alltså möttes ni...
Det slutade lyckligt kan man säga.
Lyckligt är starkt ord, men det slutade bättre än att...
Det slutade bättre än det började i alla fall. Så. För jag tänkte, det här kommer ju gå åt pipsvängen. Därför att jag kommer att vara... Det är ju så, om man blir lite illa bemött så betyder ju det att jag är inte en större människa än så, annat då är jag rätt så, då kan jag vara rätt så grinig tillbaka också. Det är ju dåligt, men så är det, för jag är en människa som är på det sättet. Men sen när jag väl kom på besöket så var det lät inte riktigt så här.
Nej.
Utan då var det så på ett annat sätt. Sen var han i själva kyrkan, var han ändå tvungen att uttrycka hur sällan han brukar gå i kyrkan. Så, här. Så att det var liksom tydligt.
Ja.
Men det är ju inte den första personen som gör det. Så här, den här lokalen är man inte så ofta i. Ja. Så att det är så. Men det slutade bra. Det var mycket bättre än det
började.
Ja, absolut.
Det där är en ganska vanlig grej ju. Nu hakar på det sista du sa. Att någon kan fråga mig så här, men vilken präst tycker du vi ska ha? För någonting.
Ja.
Alltså det kan ju vara då inför... Nej, inte, alltså det är ju då tänker jag inför ett dop eller en begravning. Sådär. Och så eftersom jag jobbar här så... Ja, vem? Och då säger jag bara, men alla våra präster är bra.
Ja,
eller, alltså,
ja just det.
De är kopplade till en tid. Det är ofta så jag svarar. Och den tiden, du kommer att bli den prästen. Liksom.
Ja,
om du inte har någon... för i de här fallen så har de ju inte kännedom till någon. För då,
nej,
då är
nej,
så
här, men, precis. För då väljer de den.
Ja, och då ändrar vi på det och så fixar vi så.
Ja,
alltså, om
absolut,
någon önskar
absolut.
Någonting. Men då är det ofta så här, för vi vill inte ha någon som är så... ja, men det kan vara högtravande eller hög, alltså det, ja, eller det, kyrk,
ja, religiös, alltså,
ja, det, ja, det kanske inte,
kanske men inte säger just det ordet,
nej, men menar det liksom. Mm. Och då, men det är väl också den här dels rädslan att det ska bli någonting som man inte känner sig bekväm med.
Mm,
och sen vet väl inte kanske, i och med att ni följer ju en ganska strikt ordning.
Ja, ja, just det,
så
just
att det blir inte så himla olika. Alltså griftetalet blir olika.
Det är det som,
blir
som skiljer åt, annars är det ju inget.
Sen
är det
samma ordning och ni säger samma sak. Ja. Så att det, men det vet man ju inte.
Nej, nej, man är inte man van. Att, så jag brukar ju säga det när någon säger så att jag har inte varit på begravning på länge eller sånt där.
Ja,
det behöver vara tacksam för, säger jag ju, liksom. Ja. Eller så här att ibland, ja, man vill ju inte,
nej,
att det ska bli så ofta.
Nej.
Man har begravning, så att det är klart att jag är ju proffs, så att jag vet ju. Ja. Men de som kommer dit och kanske hade en begravning för 10 år sedan, klart de inte vet eller hur det funkar. Och går man dessutom inte i kyrkan annars, då är det klart att man inte vet hur det funkar. Så att, och det har jag inga problem med, verkligen inte, utan att det är bara absolut, inga problem alls liksom, att ja, men det vi löser det så här. Det är ju när man kommer och inte har någon vana men ändå vill liksom,
ja, just det,
bestämma att det ska vara på det här sättet, eller vi ska ha så här, eller det ska vara, prästen ska dansa in i blå badbyxor liksom, framför
den frågan liksom, får du ofta. Så här,
ja, den fått rätt ofta faktiskt. Nej, det har jag inte. Vi skojade lite när vi höll på att spela in en helgmålsbön, och musiken föreslog att jag undrar, men hon håller på att byta lite olika kläder för att vi spelar in flera
avsnitt efter varandra.
Bunkra lite. Så hon sa, undrar om jag ska ha badmössa i det här avsnittet.
Jag
sa, men kan inte du ha det? Snälla, kan du inte ha badmössa? Så, utan att kommentera, utan bara sitta och spela med badmössa på sig.
Det hade ju varit, hade varit tema livets vatten.
Livets källa. Ja, just det. Ja, det hade ju varit något. Skulle jag stå till badbyxor och hon är badmössa. Ja, det hade ju varit något. Ja, tyvärr. Det
hon kommer lättare undan med badmössa än vad du gör i badbyxor.
Ja, jag tror det. Badmössa och ståla.
Ja.
Det hade ju varit konstigt.
Ja.
Lite konst hade det varit. Nej, men det är just det, när man på samma vis som jag inte går till verkstaden och säger, hör du, den där skruven där som du har vridit på, det skulle ha vridit åt någon andra hållet, eller du skulle inte, eller till snickeriet och säger du skulle haft en 3-tum 3 istället för en 2-tum 7. Alltså det händer ju inte, för jag har ingen som helst aning, och jag får vara lite ödmjuk inför det, tänker jag.
Men där skiljer sig vi ju mycket på dopvigsel och begravning. Alltså begravning så kommer ju flera i att så här, jag litar på dig.
Ja, så är det. Absolut.
Och jag är här i min sorg. Mm. Hjälp mig.
Mm.
Och
så är det.
Och det är därför ni präster, eller väldigt många av er, tycker att det är en av de viktigaste uppgifterna, de här tre, och där man får göra fint liksom,
ja,
just begravningen, för att
man känner sig mer, alltså det känns mer meningsfullt.
Ja, och absolut. Det bär hoppet och ljuset. Du bär den här familjen på något sätt,
ja,
liksom.
Ja, ja, absolut.
Medan en vigsel kan man ha väldigt mycket föreställning att så här vill vi ha det, och man blir mer en figur liksom.
Ja, ja absolut.
Så det skiljer sig ju mycket på det sättet.
Ja, men, absolut, så är det. Generellt sett.
Ja, men det finns ju alltid sådana som vill lägga sig i sånt de inte kan.
Jaha,
alltså det är,
ja,
hur många kommer inte in på
väldigt,
verkstad?
Väldigt, väldigt många är män, skulle jag påstå.
Så kan det vara. Jag tänker, jag bara föreställer att till både dop och vigsel så kan det vara mamman, kvinnan i sammanhanget som har mycket åsikter för att det ska vara på viss sätt.
Så är det ju i regel. Och det är för att när det är dop så är det ju i, jag vet inte någon procent, men 80% så träffar jag bara mamman inför dopet. Liksom. Det är inte, ja, jag vet inte, det kanske inte alls är så, det kanske är 70%.
Så jag tror att att män och kvinnor är ganska lika, men det är olika områden.
Så kan det vara.
Jag misstänker att det är fler mammor eller kvinnor som hör av sig när det handlar om skolsaker för sina elever. Jag tänker nu bara så här, vad har vi gjort liknande? Vilka har jag mest kontakt med när det kommer inför konfaläger och det är saker? Så är det är oftast, ja, men det majoriteten är mammorna i alla fall.
Okay.
Än papporna. Men sen om det har varit något negativt så Ah, jag vet
ja,
jag har
förstått att det inte alltid det är inte helt ovanligt att det ringer en arg pappa och
nej så kan det vara, då kan det vara väldigt arg istället så att du kanske har rätt i,
nej, men det kanske är så att det är lika då helt enkelt, men jag tänker på jag såg ju framför mig verkstaden när folk talar om att och liksom ska ha åsikter om saker som de inte vet, då tänker jag att där är det 90% män som kommer in på verkstaden och talar om för personalen hur de ska, hur det här ska göras egentligen liksom. Eller snickeriet när man har hyrt någon som ska snickra och bygga om badrummet eller ett nytt uthus eller något. Nej, där vet jag, skulle inte ha gjort så där. Är det verkligen bra det där? Jag har hört att det...
står där då. Men så kan det ju inte vara så mycket hos dig. För de kan, alltså, de kan ju åsikter, jag skulle vilja ha den här salv
ja,
eller
de
den här sången.
Ja, de säger inte, jag menar rättfärdiggörelsen, vet du. Nej, jag tänker inte så där om den. Nej, så är det ju inte. Så.
Nej, då skulle det ju vara någon annan.
Inom det teologiska området är det ytterst sällan de har några åsikter. Liksom. Det är mera, nej, men det är ju verkligen så. Det är ju verkligen när det gäller att jag vill att den här salmen ska spelas på det här stället. Och sen vill jag ju hemskt att vi ska gå in till tre pepparkaksgubbar. Alltså det är ju den typen av
just det.
Tankar och önskemål man har.
Men skulle du kunna bli den där på ett område där du kan då? Alltså teologi till exempel. Om du ska åka och du någon ska begrava, du är på sorgesamtal.
Alltså med någon, alltså att någon som jag känner ska begravas.
Ja, och precis. Inte här i församlingen, nej, utan någon annanstans och där du inte känner då personen. Kan du då, skulle då du kunna bli den här? Nej, men du, vi ska ju ta den här.
Ja.
Ja, men du sa
det.
Ja.
För att det är så att nu tar i tre här. Jag har inte under den tiden som jag har varit präst så har jag inte behövt gå på några sorgsamtal för egen del så att säga. Men däremot så när jag har varit på begravningar eller dop liksom så. Jaha, gör de så här? Det där skulle inte jag ha gjort. Alltså. Ja, det här var tråkigt. Eller man går på en annan prästs gudstjänst och säger, jaha, nu är klockan, nu har det gått 45 minuter och hon har inte börjat med nattvarden. Alltså, sådär.
Ja, just
så
det. Men då blir det samma sak det som hemmasnickran eller den andra snickran hantverkan. Nu är du expert på området visserligen då.
Men, ja, jag tycker att det är lite annorlunda just för att i regel så är de här hemmasnickarna inte experter.
Nej,
utan de försöker läxa upp en yrkesman liksom.
Ja. Och, men är det inte lite
utan att själv ha kunskap?
Det
är en viss skillnad.
Ja, det är en stor skillnad. Men det finns någonting lite tråkigt där. Alltså att man inte, jag kan ju vara likadant. Jag satt med en kollega till oss som är präst i församlingen och hade varit på gudstjänst i en annan ordning.
Mm-hmm.
Och sådär. Alltså inte i Svenska kyrkan utan i en frikyrka. Jag vill inte gå in mer på detalj. Och lyssnat på, varit med på gudstjänst, lyssnat på predikan, tyckte att den här personen var ganska kritisk hur den ställde upp det. Och så kom det till, om det var natt var det inte, men det var något annat moment som är väldigt likt som vi har.
Mm.
Som bara gjorde det helt, ja det var till typ välsignelsen att det varit lite bakvänt på något sätt. Exakt så här. Och kände att nej, men nu är det väl ute och, alltså sådär, cykla lite. Men och så är man ju, det är ju högst mänskligt liksom. Mm. Men det är också lite... Det är också lite tråkigt.
Ja, det är klart.
Att vi är så.
Det är då, alltså, jag, som sagt, om jag går på någon annans gudstjänst, det är inte alltid så. Men det händer ju att jag tänker, det här var lite, så här skulle inte jag gjort. Och på begravning, som sagt, där jag var, vad länge hon pratar nu. Alltså, vad ska så. Men det är ju dåligt. För jag önskar ju själv att jag inte skulle tänka det, utan bara kunde dels vara lite bjussig, liksom, vad vi gör på olika vis. Och det du gör själv är inte nödvändigtvis alltid det bästa, liksom.
Nej.
Men också för min egen upplevelses skull liksom. Men släpp det där nu, du är inte i tjänst. Nu är det den där personen som leder, strunta i hur den gör det, utan nu är det liksom, så vill den där personen inte helknäpp och börja liksom men det gör det ju aldrig. Jag har aldrig varit på någon dålig liksom, träffat på någon präst som är knäpp eller så, utan att det liksom är, utan det handlar om att man jobbar på olika vis, och det är ju dåligt av mig att reagera på det. Sen kan man ju som sagt, tänka liksom, men, ja, men det är bättre att du, men vila i det här nu.
Ja.
Du, var här, du behöver, ja, du, var här nu. Du, nej, behöver, precis, inte, du behöver inte kritiskt,
eller du behöver inte vara i ditt work mood på något sätt, utan nej, här, nej, nu, kan du, nu är du här och bara du får själv då känna sorg om du är, eller du får ta in det Gud vill säga dig om,
ja,
din
gudstjänst. Ja, 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 visst.
Du behöver inte sitta där. Men det är väldigt spännande.
Sen är det ju så här, det här är inte samma, nej, sak, nej, fast det är åt samma håll. När man då i sin yrkesroll, det tänker jag att man får ju höra ibland att, ja, men, poliser sitter och tittar på Beck till exempel och säger, så där gör man ju inte.
Nej,
så där är det verkligen, ja, inte. Eller en läkare eller en sjuksköterska sitter och tittar på, inte vet jag vad de serierna, ja, heter, liksom Grey's Anatomy eller, ja, så, ja, här funkar det inte, så här gör man ju inte, så här är det inte. Och det har ju jag också, att där står, va? Präst? Hur kunde det? För det är ofta är det, dyker upp präster i olika sammanhang liksom. Nej, så
där. Du menar du fiktiva?
Nu menar jag fiktiva, ja, präster.
Ja, just det.
Jag såg nyligen om Skärgårdsdoktorn.
Ja.
Och där är en, de har gjort en ganska osympatisk präst, ja, där. Som är väldigt konservativ och väldigt träskallig, ja, i största allmänhet. Sådär.
Jag kan inte minnas det, den. Men ja.
Tråkig, ja, prästporträtt. Ja, ja. Men där är det också, varför gör han så där? Han, ja, kommer in i kyrkan, det sitter utspridda konfirmander så här, vad skrev Gud, ja, på de 10 stentavlorna? Alltså det finns ju ingen präst i världen, nej, eller gör det kanske, ja, så, som gör det, men ytterst, men annars är det alltså rent, nej, men så här går det inte till, så här,
nej,
gör man ju inte så här. Så här. Sen att en präst kan vara knäpp liksom, ja, i det här som i det här kanske en tråkig bild av en präst. Men det är ju, men så här går det inte till, och att det är väldigt ofta som man visar ju begravningsakt ute på kyrkogård.
Ja.
Alltså inte att det är sänkning av kistan, nej, utan att man har själva begravningsakten ute på kyrkogården. Ja, jag vet inte, det kanske förekommer på andra ställen, men jag har aldrig varit med om, nej, det någonsin. Nej. Därför att jag har haft en del jordbegravningar som det heter. Då avslutas gudstjänsten, ja, där ute, men då går ju alla ut. Allt sker ju i kyrkan, så går man ut och så sänks kistan, om jag ber en bön vid, ja, sänk, alltså efter att kistan har sänkts, och sen tar alla avsked. Det är vad som händer där ute. Jag står ju aldrig och leder en begravningsgudstjänst som där kistan står på några bockar ute på kyrkogården. Så här.
Men, ja, inte det amerikan från USA?
Jag tror att det är därför,
gjort en svensk version, tror
jag,
av det. Liksom.
Så tror jag att det är. Att det blir utan att absolut veta. Men jag,
nej,
tror,
men
jag
så
tror
blir det lite pampigt så här. För det kan ju,
ja,
ofta,
visst,
vara i,
och så ska det regna och så står, ja, de i paraplyer, ja, och svarta kläder där ute. Och så, precis, tittar de på varandra, kastar elaka blickar. Ja. Och så här. Det är ju lite det som, det är lite,
ja,
dramaturgi.
För, precis, för ofta är det antingen en sån här stor, fin familje... Vet,
ja, ja,
ja, men du vet, en familj, någon rik familj,
någon dynasti liksom,
exakt, ja, vad det är, ja, ja. Eller så är det någon polissammanhang,
ja.
Och är det då någon polis som har dött, då ska alla stå i så,
ja, då kommer till och med varandra och ta på sig uniform
liksom, ja, precis, ja, ja. Mm. Eller så är det någon maffia gäng relaterat, och då blir det också snygga bilder, då är det paraply och det regnar,
ja,
liksom,
ja, ja,
så,
ja,
det,
ja,
måste, ja, vara lite amerikaniserat. Mm. Nej, för jag tänkte på den prästen som är, vad heter den då, de sjunger. Han är ju också porträtterad för, jag tror, Så som i himlen. Heter den Så?
Ja, just det. Så som i himlen. Ja, just det. Just det. Ja, där är så tydligt. Alltså redan i första scenen så kommer... Jag säger första prästens första scen, ja, så kommer han in och tar han... För de, jag tror att om jag minns rätt nu, så står någon av huvudpersonerna så här, tittar ut på i den, naturen genom fönstret. Och titta, där springer en hare. Så här.
Ja.
Och vackert. Och så kommer prästen och skjuter haren och kommer, sköt haren, så här. Och det är så fruktansvärt övertydligt där, så att prästen, han dödar verkligen livet där, så, ja, ja, nej, den prästen är ju, ja, hela idén, ja, den,
nej, men det,
don't start me,
nej,
så att säga.
Men där blir ju samma sak, nu är det inte så, alltså, om du är polis eller om du är sköterska eller om du är brandman, så finns det en hel uppsjö eller för den delen militär eller någonting,
ja,
sådär,
ja, just det.
Och där kan du bara sitta sådär, men va, det är ju inte så mycket präster som för alltså,
nej,
det
nej,
händer
nej,
ju då och då,
nej,
det är just, ja, de här, ja, poliserna, ja, och då, absolut, kan du se såhär, men nej, så där går inte en begravning till, eller så,
nej,
så gör
man
inte,
då kan man ju ana att det är likadant när,
ja, men det måste, ja,
alltså,
precis, det finns jag vet inte var det är ifrån, men det kommer ibland i mitt Facebook-flöde när det är någon, något proffs som bryter ner filmer.
Aha,
alltså då kan, okay, det vara en såhär Navy Sea hög militär som då tittar på några, alltså bryter ner några Navy Sea scener, kända, okay, militär, okay. Ja, och bara, nej, men vi kan inte hoppa från 30 meter med maskingevär för det blir blött. Nej, ingen aning. Nej, alltså, jag fattar, till ja, andra liksom liknande. Det är ganska fascinerande när de som är proffs bryter ner. Det blir ju mycket åt det extrema militärhållet såklart. Men det har även varit andra yrkeskategorier som ja, så bara, ja, men det här, ja, just det. Det här, nej, så här går det inte till liksom.
Jag kommer ihåg att det fanns en tv-serie, en svensk tv-serie som gick på femman som hette OP7. Ja. Och det var ju en sjukhusserie. Ja, där. Och där vet jag att det kom det så här, en av de tydligaste kritiska rösterna som sa att man går inte omkring med ett stetoskop om halsen hela dagen. Nej, när man är läkare.
Just det.
Men då har man gjort det som en sorts symbol. Ja. Liksom. Okay, han kommer i vit rock och så hänger stetoskopet där. Det här är doktorn. Liksom. Ja. Man gör inte så. Man, det finns ingen läkare som går runt med stetoskop runt huvudet, runt halsen hela dagen eller i öronen eller något.
Ja. Så. Nej, men det bästa skildringen av en präst eller pastor, det är väl ändå Sten Frisk.
Ja, ja. Hej Jesus! Det var riktigt, riktigt. Nej, men faktiskt. Ja, men nu blir det väldigt nördigt här. Ja. Men eftersom du nämner Sten Frisk så är det Tre Kronor som det, den...
Det var en 90-talsserie.
Ja, och det var en pastor som var tokig och sprängde hela...
Mälarviken.
Mälarviken, så hette det, i luften på slutet. Och han hade just den här, han knöt näven och sa hej Jesus, det var liksom hans hälsning. Men i den serien så finns det en annan präst som heter Kai.
Ja.
Och det är däremot en väldigt väl skildrad präst.
Ja, just det.
Som faktiskt är trovärdig.
Ja.
Det finns också en präst i en svensk långkörare som heter Hem till byn som gick i 40 år någonting. De sista säsongerna där finns det en kvinnlig präst som också är trovärdig. Liksom. Ja. Sen att det handlar om lite otrohetsaffärer. Så, ja, men det kan ju präster ha.
Så att,
men det här är också en som ändå känns genuin. Liksom. Ja. Det här prästen finns faktiskt. Liksom. Annars har man ju alla stråken från Ingmar Bergmans olika präster, biskop Vergerus som är i Fanny Alexander som är en djävul i prästskrud verkligen, liksom riktigt Alexander. Vad har Alexander gjort nu? Ja, alltså en riktigt, riktigt, riktigt vidrig präst. Det finns en annan som heter Nattvardsgästerna. Där det är ingen vidrig präst, men han tror inte. Han har tappat sin tro. Ja. Liksom. Och det är också Bergman-film och allt är svartvitt. Och
just det.
Kvinnan har eksem på händerna. Och alltså det är verkligen så här, det är dystert och någon tar livet av sig. Så här. Så det finns ju väldigt mycket konstiga prästporträtt. Men det finns några som ändå är lite trovärdiga. Ja. Man faktiskt har brytt sig om att ja, men så här jobbar man liksom. Ja. Och jag vet inte, jag antar att det är likadant när det gäller poliserier och så. Nu har inte jag följt exempelvis Tunna blå linjen, men jag gissar att den är aningen bättre än Beck när det gäller natur liksom, det trovärdiga i den. För i mitt, alltså jag kan ju sitta och se på Beck och säga så här, då är det nog. Nej, inte riktigt så illa är det väl i mitt huvud.
Man springer in ensam.
Alltid. Oj, jag råkar tappa mobiltelefonen. Ja, men jag springer in i alla fall.
Så. Ja, precis. Ja. Utan någon backup. Där är det väl som med allt annat när det kommer till film, att det handlar om budget och tid. Ja, alltså om man hinner gå in i rollen och faktiskt, för i vissa stora amerikanska produktioner så är det ju super snyggt gjort, och det är väl för att du har ju kunnat lägga tid på att en skådespelare ska lära sig hantera ett vapen så att det ser trovärdigt ut och inte bara springa och snurra på fingret.
Det finns ju det här nu,
men så kanske inte blir en präst, för att det kanske inte är lika viktigt. Så vi lägger $2 miljoner på de här prästscenerna.
Det är väldigt få präster, eller väldigt få serier som har präster i huvudrollen. Så det finns ju några enstaka.
Ja, men fortsätt. Ja. För det finns en film som kom för något år sedan som var väldigt bra. Jag vet inte hur trovärdigt, jag känner inga vad heter det? Påven. Jag känner inga påvar.
Nej, det är inte så många av som gör det.
Vad heter den? Heter den?
Heter inte den andra påven? Eller är det den du tänker på?
Ja, alltså det handlar om två påvar. En som ska gå, en som ska pågå. Ja. Och, nej, men den var väldigt där är de i huvudrollen och den är väldigt vacker skildrad. Sen kan jag ingenting om påvens
hur
den är liksom.
Men
det är i alla fall i huvudrollen och följa den tyngden och få på axlarna.
Det finns väl en engelsk, är den väl också någon serie om en kvinnlig kyrkoherde. Jag har inte sett den, men den talar en del kollegor om att det här är faktiskt det är en komedi. Alltså, men att ändå det känns som att den är ganska trovärdigt skildrad. Alltså, så det är klart att det... Men som du säger, man gör ju sällan
en prästserie.
Liksom.
Nej, för att ska du göra det, då måste det ju vara fullt av skandaler. Då är det ju så att prästen är otrogen och säljer svart sprit på sig. Nej, men du vet
inte
att det ska bli
kan inte göra en...
Nej, så går prästen till jobbet.
Går prästen till jobbet. Du dricker kaffe. Ja. Så här, idag är det, finns det prinsesstårta kvar sedan helgen? Ja, men jag tar väl en bit då. Och så är det den nivån liksom. Så här, jaha, ikväll har vi konfirmander. Ja, vad ska jag säga då? Jag
jo, men det är ju så...
Alltså, det är...
Ja, men det är ju så att de flesta yrken är ju så ganska... Det är ju monotomt, det rullar på liksom. Ja, och det är ju likadant, det blir också tillspetsat i, om vi tar den scenen, behöver inte nämna det igen, Beck. Det är klart att de har inte, alltså de sitter ju mycket mer på spaning och tråkiga möten och går igenom saker.
Äter de munkar, det undrar jag.
Ja, och snutkaffe. Jag tog ju det bara snutkaffe. Det är sånt kaffe som har stått. Det ska stått väldigt länge.
Jaha, okej.
Ja.
Nej, men visst, det är klart att det är så. Jag kommer ihåg någon gång som Leif G.W. Persson fick då i uppdrag att skriva en svensk polisserie som var trovärdig. Och han sa, jag kan ju inte skriva om poliser då, för det är ju inte trovärdigt. För det är ju inget roligt med skilda poliser, utan då skildrar han ju brottslingarna istället. Ja. Så hette serien Goltuppen.
Ja.
Liksom. Sen har jag ju skrivit poliserier också, men där är det liksom är, nej, det är klart att en Beck-film där Beck sitter och vänder papper och liksom säger, ja, nu ska jag lämna in den här statistiken till chefen igen. Alltså det, nej, det är ingen som vill titta på det.
Nej,
liksom.
Nej. Eller brandmännen, de spelar väldigt mycket innebandy på dagen och inte bara rycker ut och släcker bränder. Ja, nej, men
kan man göra en spännande serie med en pedagog, undrar jag.
Nej, men det blir också något så här.
Ja, det är inget, nej.
Då måste det också vara kriminell, eller så blir det någon pedofilgrej, eller så blir det
någonting så blir det någon annat, någon hjälte att liksom rädda någon som råkar illa ut eller något sånt.
Nej, sånt fast ska det vara någon klasslärare som har någon så här sjukt stökig klass.
Ja, alltså just det, så
som är något så här, du vet, helt om det är något sånt där utsatt område, så kommer det någon från en helt annan samhällsklass.
Det, och som är lite speciell.
Ja, och så kan den ändå styra upp den här klassen. Och så vart det tårar på slutet. För att man lyckades med det omöjliga som ingen annan. Men det blir ju också tillspetsat.
Har de inte till och med gjort en sån?
Jo, precis. Så är det.
Ja, det spårade lite. Men det är klart att kyrkans värld ibland skildras på trovärdigt.
Nej, och där vi började, att man lägger sig i, det var där vi var, att du kommer till verkstaden, och att när du är präst, när du är privat och lyssnar på andra präster, så blir man sådär. Och det är också spännande, vi pratade om det innan vi började spela in, jag tänkte bara kunna nämna det, så här, det folk som har gjort någonting för kyrkan, eller familjen har gjort någonting för kyrkan, så blir det också så här, någon form av rättighet, att då ska det vara så för all evighet. Till exempel, jag minns inte vilken högtidsdag det är, men i vår gamla kyrka, vi säger att det var på juldagen, det kan vara på påsken också, jag kommer inte ihåg, så kom en familj och gav blommor som skulle stå på altaret. Och jag tjänstgjorde, och så kom det in en familj, vi är här med blommorna. Säger att det var juldagen, eller annandag jul. Och det har vi gjort i generationer. Så tror jag kyrkogärna var det, den här familjen kommer alltid, och de har skänkt en del. Jag minns inte, och då blev jag så här, men hur länge ska den här familjen få göra det? För de finns inte i kyrkan annars, utan de kom då, om vi säger att det är juldagen, eller annandagen, så här, nu är familjen X här, för att vi ska ju byta blommor liksom. Eller som händer ibland, så här, min farfars far, och då är det ju för sig fint om den finns, skänkte den här tavlan. Det händer inte så ofta, men ibland kommer in någon så här, vi är på genomresa, vet du att min farfars far skänkte någonting här, vet du om den finns kvar? Ja, men du vet någonting, och så går man, men jag vet vad den är, så, och då är det ju roligt om den hänger uppe.
Ja, visst,
för då kan det också bli så här, varför gör ni inte det? Fattar mycket saker vi får liksom.
Av snälla människor liksom vill bidra på något vis, men vi kan inte ha allting framme. Säg du.
Nej, men sen är det väldigt roligt när det här händer. Alltså när någon, jag har inte varit här sedan och då gav vi den här grejen, så kan man, den finns här. Det är ju väldigt roligt, så kan man få ett samtal. Ofta är det då någon äldre som kan berätta någon historia också. Då var det på det här sättet, eller
Jag har en liten solskenshistoria där på det området faktiskt. För att det var för några år sedan, så skulle jag begrava en man som hade varit konstnär. Och han hade målat, och inte vet jag hur känd den här personen var, men i alla fall så sa den här anhöriga då som jag träffade, att det finns ett verk av pappa i kyrkan. Eller i kapellet, begravningskapellet där jag skulle vara. Det finns ett verk av honom där, så att då kanske vi skulle kunna ta in det i kapellet då, för det här var utanför liksom i den väntsal så här. Så att jaha, så det finns ett, men det vore väl kul, så här, jag ska höra med dem om du går och flytta dig tillfälligt. Så här. Så kom jag dit, så säger de, ja men det finns inte bara ett verk, det finns två.
Aha.
Va?
Så alltså, det visste inte
de? Det visste inte hon. Hon trodde det var en, och så visade det sig att de hade fått en till sån donation. Den första hade de fått som donation av konstnären, tror jag. Och det andra var någon som var släkt på något vis, eller om de hade köpt den själv och sa att den här ska vi lämna till kyrkan här. Så då hade de hängt. Så det hängde två sådana tavlor bredvid varandra, inte likadana med hans tavlor liksom. Så då kunde jag ringa hem till en anhörig och säga, det är inte bara en tavla av din pappa som hänger, utan det är två. I regel är det ju tvärtom. Alltså, här, tyvärr finns den inte kvar, den hänger inte fram. Men här kunde jag, vi två stycken hänger där, så att vi hade faktiskt en tavla inom, jag minns rätt. Den andra hängde kvar där ute i foajén liksom.
Det är roligt när det blir så där, man kan få en historia och man får en berättelse.
Det var
något annat. Nu ligger det så långt bak så jag kommer inte ihåg ens vad det handlar om, men poängen kommer att vara att vi hade någonting som vi inte visste vad det var, och så kom det in någon sådär, den här om, det var inte en tavla utan en staty då, typ så liten, och ingen visste vad det var, den fanns inte med i förteckningar och sådär, och då kom det min har gjort den här. Ah, och så kunde man få historien, så fick vi lite bakgrund.
Ja.
Det är också en solskenshistoria i sammanhanget. Men det, där blir det också så här svårt. Vem, om du, din farfar gav någonting, din pappa gav någonting, din mamma, vad som helst. Och då förväntas den finnas där för alltid. Alltså, vi hade en stor, i ett av våra hus hade vi en stor rensning för en tid sedan. Och då så här, de som skulle rensa frågade mig så här, men vad ska vi göra? Jag bara, men det här är bara skicka, och det här kan ni lägga på second hand. Men sen finns ju massa som är frågetecken. Och då var det så här, jag bara, men ta allt vad tavlor heter och bara ställ här i ett rum, så vi behöver inte ha 7 tavlor förråd, utan vi kan göra ett, och så får någon gå igenom. Men vem är den här någon? Alltså sen finns det massa så här arkivering, och det är bla 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 bla, och mycket har vi god liksom nertecknat på, men inte allt. Och hur länge ska det vara liksom? Vem äger? För vissa saker är så självklart. Det finns några i vår gamla kyrka, några kronor och sånt där.
Ja, just det,
gamla brudkronor typ, så här, som står i en väldigt vacker monter nu. Och det är ju en sak. Alltså de är gamla på riktigt, och det så. Men de här mellansakerna som
vi hade, jag var under ett år, så var jag vikarierande chef i det distriktet då där jag jobbar, och då hade vi en grej som hände då, var att man skulle renovera ett av kapellen, och på vinden där så hittade man en gammal bårtäcke heter det.
Ja.
Ett gammalt bårtäcke som man då använde att lägga på kistan under vissa begravningar så här. Och det var en svart så gammalt bårtäcke, och jag sa att jag vågar inte liksom säga, vad ska vi göra med det här? Det har fått in det, så jag kommer att titta på det, så tittar jag på det. Alltså, jag vågar inte ta något beslut nu kring det här, liksom, utan jag tycker så här, det ska sparas. Ja. Liksom. Men i så fall måste det rengöras på något vis. Ja, det var. Så då tog vi dit i alla fall en av våra kyrkvärdar som också är
textilkunnig på något
sätt. Precis. Och tittade på det här, och det fanns inte heller i någon
register
eller någonting. Och så här, det här är inte värdefullt, det här är inget, ni kan göra er av med det här.
Ja.
Och kände jag fortfarande att jag ville inte riktigt det. Men ja, det gjordes så i alla fall. Och så att det försvann där. Men det var ju, för grejen är där, vad ska man ha det till?
Mm.
Det var liksom, det var ju, hade det varit en tavla eller ett konstverk, alltså något sånt, så kunde man att vi kan ställa det här, eller vi kan hänga det där, eller vi kan, men vad gör man med ett gammalt svart bårtäcke tungt med silver broderade kors på så här? Vi kan ju inte hänga upp, jag kan inte ha det som täcke. Vi kan inte ha det som utsmyckning någonstans. Vad gör man med ett gammalt bårtäcke liksom, som inte används längre heller? Det finns ingen anledning, och när de säger att det här är inte värdefullt, det är inget att spara, så då kastades det väl i alla fall till slut där. Men det var lite så här, lite svårt, men, för att lite tråkigt känns det, men samtidigt som sagt, vad ska man göra med det?
Ja, precis. Vad gör man med grejen? Och sen den här andra frågan i där också, vem har, det blir så konstigt med vissa som tror sig ha sån företrädesrätt.
Mm.
Det kanske återigen samma personer som är experter på bilmäcken.
Ja,
alltså här, men det ska vara så här. Ja, men när var du senast? Det var 5 år sedan.
Ja, precis.
Och den är också, alltså den är på pappret lika mycket församlingsmedlem som den som kommer varenda dag.
Mm.
Men den finns inte, jag vet inte. Men, ja, det finns människor till allt, så är det ju bara. Mm. Men det där tycker jag är väldigt klurigt. Så här, vem ska jag lyssna på där? Liksom?
Verkligen, precis. Och det kan inte vara lätt heller som... Jag menar, man sitter som högst ansvar, som kyrkoherde i en församling, att ta ett sånt beslut. Liksom. Vem ska jag lita på? Vem i hela världen ska jag lita på? Ska vi slänga det här? Och sen så kommer släktingarna efter ett år och så står det i Expressen sen, kyrkoherden slängde viktig kyrkoinventarie. Inte vet jag vad det står, men, nej, men det måste ju vara svårt att vara. För min del var det ju enkelt, för jag var ju mellanchef, så jag kan ju bara säga att nej, men jag kan inte ta det beslutet. Det går ju bra, men
så kan det
inte det just den här gången, men det skulle ju kunna ha hänt så liksom.
Ja. Jag tror inte att det är inte där vi behöver oroa skriverier, eftersom vi är bra på att bara samla saker.
Ja, det är snarare tvärtom.
Någon gång
kyrkliga inventarier föll över kyrkoherden. Det är mera det liksom.
Ja.
Gick in i ett förråd och blev skadad.
Överfallen av tavlor. Nej, men för någon gång måste ju någon... Då kan, så här, för det är så...
Hittades med huvud genom en Paulus tavla. Ja.
Mm.
Ja, yes.
Han vill. Nej, men så här, för du sätter ju fingret på något där det kommer till kyrkoinventarier.
Ja,
eller
ja.
Sånt som inte kanske inventarier, men gamla saker som finns i kyrkan. För att du sa så här, nej, men jag gör ingen beslut.
Mm.
Och det är lika lätt för kyrkoheden, oavsett vem det är. Jag tar beslutet att vi låter den stå.
Ja just det. Ja, det är ju lätt. Ja. Det beslutet är lätt att ta.
Och det kommer ju nya saker med jämna mellanrum. Hej, jag skulle vilja skänka det till kyrkan. Ja, men tack snälla. Och just då så här, för det kan vara så här, just nu så behöver vi det här. Så kommer någon och skänker den här Jesusfiguren som skulle passa perfekt där.
Ja.
Men sen går tiden, det går 10 år.
Mm.
Vi gör om kyrkorummet, eller vi gör om församlingssalen. Den passar inte längre, den åker ner. Och fattar hur mycket sådana där saker är. Och det bara stakas ju på. Någon gång så... Ja, eller väntar man tills det brinner? Jag vet inte. För det, och också så här, det hamnar ju superlångt ner på en prioriteringsordning. Ja, det är likadant som får hemma. Hur mycket har man inte i sitt förråd?
Ja, som man inte vill slänga, men som man aldrig någonsin kommer att använda.
Ja, jag har levt exakt 8-9 månader nu med ett sånt Shugard förråd.
Ja,
där jag har inte besökt det en enda gång.
Nej.
Behöver jag någonting där? Det är en del möblemang. Och skaffa ett nytt hem så behöver jag kanske möblemanget.
Ja,
så.
Ja,
men allt
det.
Annat, det står ingen aning. 25 kartonger, 30, ingen vet inte.
Ja,
och de har inte ägnat en sekund åt att tänka på.
Nej.
Behöver jag något av det där då? Nej, men det är lättare för mig att fortsätta betala för det här förrådet varje månad. För det kostar inte speciellt mycket. Än åka dit och bara ta tag i det. Och det här blir på samma, fast det är mycket större
visst. Och där är det inte bara du själv som kan ta beslutet. I ditt fall kan du ta beslutet
precis.
Själv.
Ja.
Men så är det inte, utan det drabbar alltid någon annan.
Ja, men tänk dig på ett kyrkoråd. Så har de 800 punkter. Idag ska vi ta beslut om
Jesusfiguren, Paulus-tavlan i plast.
Ja. Jo, för många saker. Jag vet inte varför jag hamnar här, men för många saker har uppenbart inte ett ekonomiskt värde överhuvudtaget. Men den har funnits så
och kanske inte ett kulturhistoriskt värde heller.
Nej, varken liksom, eller
utan bara
någon form av nostalgiskt värde.
Ja, precis.
Det kanske någon annan ord söker,
men nostalgiskt
säger vi. Ja, som bara finns där. Det är jättekonstigt. Men tänk om släkten XY kommer.
Och då måste vi kunna visa fram den här.
Vad hamnar vi idag?
Maria-figuren i slagtåg i hammarplast. Ja. Något sånt.
Jag ska gå ner förbi kyrkogården sen och se om Paulus tavlan gjorde ont. Ska vi kasta oss
vi
på en
andakt? Det här ledde ju iväg åt ett håll som vi inte kunde ana.
Nej, jag trodde att vi skulle ta en helt annan
vändning. Ja, men det hade jag nog också väntat med, men så blev det inte den här gången. Men nu ska vi läsa lite grann här, för Jesus är ju vårt hopp som bekant. Och det är också rubriken på kommande söndags text, som är den söndag som heter fjärde söndagen efter 13 dagen. Och här är en klassiker, vill jag lova.
Ja.
Matteus evangelium. Jesus befallde sina lärjungar att stiga i båten och fara i förväg till andra sidan sjön medan han skickade hem folket. Så snart han hade gjort det gick han upp på berget för att vara för sig själv och be. Där var han ensam när det blev kväll. Båten var då redan långt från land och kämpade mot vågorna eftersom det var motvind. Strax före gryningen kom han till dem, gående på sjön. När lärjungarna fick se honom gå på sjön blev de förskräckta och trodde att det var en vålnad, och de skrek av rädsla. Men genast talade Jesus till dem och sa: "Lugn, det är jag, var inte rädda." Petrus svarade: "Herre, om det är du, så säg åt mig att komma till dig på vattnet." Han sa: "Kom." Och Petrus steg ur båten och gick på vattnet fram till Jesus. Men när han såg hur det blåste blev han rädd. Han började sjunka och ropade: "Herre, hjälp mig." Jesus sträckte genast ut handen och grep tag i honom. "Du trossvage," sa han, "varför tvivlade du?" De steg i båten och vinden la sig, och de som var i båten föll ner för honom och sa: "Du måste vara Guds son." Ja, det är ju inte svårt att tycka i det här sammanhanget när Jesus kommer gående på vattnet.
Nej.
Det här är ju i sin Markus-version så är det något som jag pratar med konfirmanden om varje år.
Mm.
Det här med att gå, om Jesus gick på vattnet eller inte. Man kan ju tycka att Jesus är lite onödigt hård mot Petrus. Så här, du trosvag, sen när plötsligt Petrus tänker: "Jag kan nog inte gå på vattnet och börja sjunka." Alltså jag skulle nog också sjunka. Jag skulle aldrig kunnat, så fort jag satte foten över relingen liksom, så skulle jag ju sjunkit omedelbart. Men Petrus kan ju åtminstone gå en liten bit på vattnet. Sen kommer han: "Vänta nu, det här gör jag verkligen det här? Är det här på riktigt?"
Och det är sån här klassisk cartoon-scen.
Ja, alltså, ja, verkligen. Tänker, man springer ut från en klippa.
Gråben och julben. Julben springer först, gråben springer över kanten.
Ja.
Några sekunder går det bra.
Ja,
och sen kommer båt och sätter upp en skylt. Oh! Och så åker den ner.
Ja, just det. Just
det är först när man kommer på att det här ska inte gå. Det är då det inte
därför
går.
Därför ingen får tala om för en humla att den egentligen inte kan flyga. Liksom.
Nej. Nej, men om vi lämnar det här för en sekund och går till oss själva. Så det här är man ju med om ibland. Alltså så här, du ska göra någonting som du inte tror att... Eller nej, du gör någonting bara och sen kommer du på... Om man så håller ett föredrag.
Ja, just det.
Så, med ett ämne som kanske inte är riktigt ditt ämne.
Mm.
Och det går bra för att du kör på något sätt.
Ja, just det.
Och sen kan man ju få lite sån här... Mitt i, för vem... Man blir medveten.
Vem tror jag att jag är?
Ja, liksom. Vem tror jag att jag är? Jag står här och vad vet jag liksom? Och det är då man kan börja sjunka och det inte går. Utan så länge man tror att det går... Så går det.
Ja,
För vi kan så mycket mer än vad vi tror. Ja, bara absolut, försöker och kastar oss ut. Men det gör man ju så sällan. Eller det är väldigt olika vem man är. Men många gör inte det. Och det hämmar ju väldigt många människor. Jättemånga som skulle ha massa... Alltså inklusive mig själv. Så att det är lika väl att titta en spegel och prata nu. Att man har så mycket potential som människa. Och så tänker man så här: "Nej, men jag har tänkt mycket nu. På sista tiden så här, ska jag göra någonting annat?" Alltså nu har jag ett helt annat jobb än när jag började. Men jag har varit nu i kyrkans värld i 14 år. Är det dags nu att jag gör något annat? Men det är så lätt att tänka. Och jag härom natten faktiskt låg och visualiserade så här: hur skulle det vara att vara på en arbetsintervju? Jag har inte varit på det på så länge.
Nej.
Jag har genomfört hundratals vid det här laget på andra sidan bordet, men inte varit på en själv liksom. Så låg jag så här: vad skulle jag säga, hur skulle jag lägga upp det, bara för att det är väl något för min egen skull att våga tänka, kasta sig ut lite. Och så blir det så här: nej, jag har det ju så bra. Du gjorde ju resan när du var vad du nu var, när du sa: "Nej, men nu har jag varit i hemtjänsten i 18 år."
Ja, just det. Ja,
och det var ju verkligen, det var modigt. Du kastade det ut.
Där var det ju så, absolut. Men sen efter det, så jag har ju, nu, det är just, i mitt fall så är det ju för välsignelsen och förbannelsen att jag trivs så väldigt bra där jag är.
Ja.
Alltså, för jag tänker ju också, jag borde nog komma vidare i mitt liv på sätt och vis så. Och samtidigt, men varför det? Det är ju så bra, det går ju så bra, jag har ju bra där jag är. Så att nej, det är visst, jag kliver inte ur båten liksom,
nej,
och försöker gå mot Jesus.
Inte gärna liksom. Och det blir så här dumt, nu är du eller vad jag är, men jag har inte fyllt 40, så jag skulle ju så här, och i vårt fantastiska land där det är så lätt att plugga, som du faktiskt är, jag skulle nu kunna läsa någonting och sen var klar med den utbildningen innan jag har fyllt 40.
Aha,
och då har jag ju långt kvar. Men nu så här, jag vet inte vad jag vill.
Nej,
och det är också en viktig motor. Jag längtar efter.
Ja, det är klart.
Nu vill jag börja skriva eller göra någonting helt annat. Liksom, och den längtan finns inte. Och det är klart att det är en viktig morot. Men så där är vi ju. Det kan vi prata med i ett annat avsnitt. För jag tror att det finns mer där. Men om vi går tillbaka så han vågar ju. först.
Ja, ja, absolut.
Och sen kommer han på sig.
Det är det jag menar, därför tycker jag Jesus är lite orättvist där. Han säger, du trosvagare, varför tvivlar du? Men det är ju inte säkert att han säger så. Han kanske inte säger som jag sa. Du trosvagare, han kanske du trosvagare, varför tvivlade du? Alltså du vet att du kan bättre än så här. Du vet att du kan lita på att det funkar liksom.
Jo, men han är ju kanske också less på dem lite grann. Vänta nu, jag har ju visat det här och här och här. Ändå så
fattar ni inte.
Och det är det som gör lärjungarna så himla härliga. Inte bara det, men att det, alltså, de tvivlar gång på gång. Tron innehåller tvivel. Det måste vara så. Det är inte sunt annars. Och det visar
de är
verkligen
mänskliga.
Ja, verkligen. Och Jesus också här.
Palla inte.
Se, jag går på vattnet. Du kunde gå och fortsätta gå.
Varför sjunker du? Upp och hoppa.
Ja, men det är en klassisk.
Klassiker, ja. Verkligen. Och den här gången, lägg märke till att vi gick inte in på om det här är en symbol eller om det är en...
Nej, det lämnar vi.
Handling. Så det tar vi en annan gång.
602
tänkte jag sjunga. Och den heter Så länge solen värmer jorden.
Då behöver vi få upp nu lite värme.
Ja, och lite hopp också kanske. Jag tänker inte sjunga alla fem verserna, men några. Så länge solen värmer jorden och kornet kan få gro, så länge ögonen nu lyser av hopp och framtidstro, så stiger vår lovsång till dig Gud och vi sjunger halleluja. Så stiger vår lovsång till dig Gud och vi sjunger halleluja. Så länge händer söker händer i solidaritet, så länge bönen öppnar vägar mot din verklighet, så stiger vår lovsång till dig Gud och vi sjunger halleluja. Så stiger vår lovsång till dig Gud och vi sjunger halleluja. Så länge barnen vågar hoppas på ett framtidsland, så länge blommor kan få knoppas i Guds skaparhand, så stiger vår lovsång till dig Gud och vi sjunger halleluja. Stiger vår lovsång till dig Gud och vi sjunger halleluja.
Härligt.
Härligt. Harling. Per Harling heter han som har skrivit både text och musik till denna fantastiska psalm.
Fint. Tack för det Kjell, och tack kommunikationsenheten i Sollentuna församling för att ni hjälper oss med detta. Hörni kära lyssnare, ha det så bra, så ses vi i kyrkan.
Tjingeling!